Vi tackar Gud. Gud, vi vill tacka dig återigen att vi får samlas här idag. Att vi får ta emot men också dela med oss. Vi lämnar över de gåvorna till dig nu som vi har samlat. Att du ska välsigna dem. Att flera i vår närhet, i vår värld, få komma lära känna dig och vet hur mycket du älskar dem. Både personligt genom din ande, genom ditt ord, men också genom oss. Genom vår församling. Be så i Jesu Kristi namn. Amen. Jag ska snart bygga på det som Charlotte har delat med oss från hennes tankar. Jag vill prata först om någon som hette Walter Zecek. Han föddes som son till polska immigranter i USA 1904. Är det någon som har hört talas om honom? 1928 hörde han en kallelse från Gud att vara en missionerande präst inom den katolska kyrkan till Ryssland. Han skrev upp sig till en prästutbildning på det nya centret för rysk mission i Rom som den katolska kyrkan hade precis startat upp. Katolska präster var inte så välkomna till Ryssland. Så 1937 tog han en kallelse till Polen. Och när andra världskriget bröt ut 1939 åkte Walter in i Ryssland med förfalskat visum. Och jobbade i olika fabriker tills myndigheterna arresterade honom som en spion från Vatikanen. Han förhördes, torterades och skickades till Rysslands öken, Sibirien. Han var påtvingad att jobba i en kolgruva i 15 år. Och även om det var långt från hans bild av hur Gud skulle använda honom, gav han aldrig upp hoppet eller hans kallelse att vara präst. Han skrev senare i en bok att i Sibirien mötte han Gud. Där med honom och med hans medfångar. Och Walter sa, efter alla svårigheter och lidanden vi utsattes för, fanns det något som tröstade mig. Jag kunde leva min kallelse att vara en präst. Jag fick fira nattvard i hemlighet med mina medfångar. Erbjuder dem syndernas förlåtelse, döpa människor i Kristus, ge tröst till de sjuka och be för dem. Och vara med människor medan de dog. I en liten gulag by i Sibirien, omsluten av desperation, död och dimma, växte en församling fram av glada och tacksamma kristna. Men församlingens tillväxt var ett stort bekymmer för KGB. De skickade Walter till en annan gulagby. Men Walter gjorde samma sak där. Han såg Guds rike bryta fram oavsett omständigheterna och trots omständigheterna där i öknen. Jag läser nu dagens evangelietext, Markus 1, 9-15. Varsågod och stå upp medan vi lyssnar till Guds ord. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Genast förde anden honom ut i öknen. Och han vistades i öknen under 40 dagar. Och frestades av Satan. Där levde han bland de vilda djuren. Och änglarna bekännade honom. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Varsågod och sitt. Det här är från Jesaja 40, vers 3. En röst ropar i öknen. Beredd väg för Herren. Bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Det som jag fastnade för i dagens text var miljön där allt hände. Öknen. Öknen spelar ofta en stor roll i olika händelser i Bibeln. Och det är inte så konstigt när man tittar på en karta över Mellanöstern. Om man ska någonstans, då måste man åka, gå igenom öknen. Man har inget val. Öknen är landskapet, vardagslivet. Då är det inte så konstigt att om det finns en plats där man blir prövad, testad, då är det i öknen. Det ser vi i Abraham, Isak och Jakobs vandringar. Jakob som vi hörde från barnens bästa bibeln om. Genom israeliternas 40-åriga vandring i öknen. Davids gömstället var i öknen. Elias hittade sin tillflykt. Där i öknen och ett tåg av andra profeter. Den ganska konstiga Johannes döparen verkade bara känna sig helt hemma i öknen. Och nu läste vi att Jesus var ledd av anden att bli prövad, testad av Satan i öknen. Öknen känns inte som den platsen där man ska då uppleva tillväxt, förnyelse eller livsglädje. Det finns en anledning att när vi har stora bekymmer i våra liv, när det känns att vi inte får något svar, ingen lättnad, att vi bekänner att vi befinner oss i öknen. Jag kan ibland se runt omkring mig och tänka att nu har jag gått in i en ökenvandring igen. Med en hel del icke-välkomnade prövningar i livet. I mitt äktenskap, särskilt i mitt föräldraskap. I mitt jobb, i min fysiska, psykiska och andliga hälsa. Och då kommer, du vet, den här känslan att jag har misslyckats igen. Jag orkar inte, jag räcker inte till. Att jag inte har förmågan som krävs för det här. Och då är det lätt att hitta Satan där i öknen. Den som anklagar och lurar. Och höra Satans röst som vill dra oss ännu längre ner. Få oss att tänka att allt har gått förlorat. Det finns ingen mer chans. Gud är så långt bort. Men öknen är inte bara en plats där man blir prövad när man läser genom Bibeln. Som sagt var öknen ett hem för många. Ett landskap man inte kunde undvika. Och på så sätt en nödvändig del av livet. Jag tänker just att öknen är Guds hemmaplan. Där hade alla de människor jag nämnde förut viktiga gudsmöten. Och jag har läst nyligen att ordet för öknen på hebreiska är midbar. Och det är väldigt likt släkt med det hebreiska ordet medeber som betyder att tala. Tycker att det är ingen slump. Öknen blir inte bara en plats av prövning utan en möjlighet att möta Gud. Att höra Gud tala. Där i öknen, innan prövningarna, fick Jesus höra Gud, Fadern, tala. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Med de orden om Guds trofasthet vandrar Jesus ännu djupare in i öknen. In i vår vardag. Jag tänker att öknen, det är livet. Våra liv. Något som en del av vårt landskap. Något vi måste gå igenom. Inte kan undvika. Ibland är det fest. Ibland är det frestelser. Ibland många faror. Ibland frälsning. Men när vi går igenom svårigheter, när prövningar kommer till oss, får vi också ett val. En väg leder oss närmare Gud. Den andra bort ifrån. Jag går andlig vägledning med min barndomspastor som jag känt som jag var 5 år gammal. Och när jag beskriver både det goda och det dagliga jag går igenom varje gång vi pratar på Zoom en gång i månaden brukar han ställa en enkel och rak fråga. Kan du höra Gud tala, Derek? Vad säger Gud till dig just nu? Och jag vet att han menar på ett ganska brett sätt. Han menar förstås en röst i min själ när jag ber, när jag spenderar tid med Gud. Men han också menar när Gud talar genom bibelordet. Genom andra människors omsorg och råd. Genom själva omständigheter jag befinner mig i. Även genom att komma ihåg hur Gud har agerat tidigare i mitt liv eller andras liv. För våra liv, våra omständigheter, de är Guds hemmaplan. Kan inte sluta tänka på de här stenarna Linnea pratade om förra veckan i hennes predikan. Hon sa att israeliterna använde stenar de samlade i öknen för att bygga ett altare, ett Ebenezer. För att komma ihåg vad Gud har gjort för dem. Hur närvarande Gud var. Hur Gud talade till dem. Linnea gav olika exempel på mina stenar vi kan använda i våra liv. Olika saker vi kan göra i vår relation med Gud som kan hjälpa oss komma ihåg vad Gud har gjort. Som hjälper oss komma ihåg att Gud talar till oss idag i våra omständigheter. Hon nämnde nattvard och sen finns en personlig andakt och bön, bibelläsningsplan, smågruppträffar med andra kristna. Och jag skulle lägga till att vara med de utsatta och förtryckta i vårt samhälle. Allt detta kan vara mina stenar. Tillbaks till dagens text. Vi får inte mer detaljer från Markus än att Jesus var frestad av Satan. Det är inte som de andra evangelium där man får väldigt mycket information om det som Jesus var frestad med. Men sen vi får en ganska konstig detalj här i vers 13. Där levde Jesus bland de vilda djuren och änglarna bekännade honom. Tänk att med de orden vill Markus visa att Jesus har börjat skriva om skapelsens gränser. Förvandlar hur saker har varit där i öknen. Vilda djur och änglar är både med Jesus i samma miljö. jorden och himlen möts. Versen talar tydligt om Jesus, hans band till Gud Fadern. Att Gud verkar genom och i honom och nu gör något nytt. Där i öknen. Matt Skinner skriver i hans kommentarer om Markus att här i vers 13 kan inte gamla regler och förväntningar tillämpas på samma sätt när Jesus är närvarande. Vi ska lägga märke till det. Och det gäller även religiösa handlingar som många följde. Den nya verkligheten blir mer uppenbar i Jesu helande av människor. För det utmanade vad de flesta trodde var möjligt. Och sen på slutet av Markus kapitel 16. En tom grav förstärker den verkligheten, den nya verkligheten ännu mer. Allt skedde i öknen. Allt började i öknen. Guds rike bryter ut där i vildmarken, i det vardagliga landskapet av våra liv. Öknen är det inte bara en plats av fara och frestelse, utan Jesus visar öknen är en plats där Gud verkar, där frälsningen och frihet också är en verklighet. Alla våra omständigheter och prövningar, oavsett hur tunga och smärtsamma de är Guds hemmaplan. Prästen Walter Sercek fick uppleva det. Han hade säkert ett helt annan bild av hur missionärarbetet skulle se ut. Vad han skulle bekänna människor i Ryssland. Ändå befann han sig i Sibiriens fängelser och där fick han uppleva och dela Guds rike. Guds frälsning och frihet. Jag tänker att budskapet hördes ännu mer tydligt därifrån. Guds rike är här. Vi kanske behöver höra detta budskapet i våra liv. Jesus finns i öknen med oss och han gör något nytt. Vi behöver höra det nu i början av fastan, den tiden då vi ska rannsaka oss själva och våga bekänna hur det är mellan oss och Gud just nu idag. Guds rike är nära, här i öknen. Kanske behöver vi höra det när det känns som att alla väckelser händer någon annanstans och inte här med oss. Att vi befinner oss i ett andligt Sibirien. Och kanske det är något vi behöver höra i vår ökenvandringar. Vi befinner oss i personliga omständigheter. De prövningar och relationer vi kämpar med. Samhället, världen säger till oss att om vi ska lösa saker i våra liv, vi behöver göra mer. Samla mer. Skapa större förråd. Fler upplevelser. Jesus säger allt du behöver nu och för alltid är Gud själv. Ju mer vi förstår att vi är älskad av Gud, ju mer vi litar på Gud i alla omständigheter och prövningar, det är ju starkare blir vår tilltro till Gud. Ju mer vi ser hur Gud verkar och hör hur Gud talar. Om vi känner att vi inte räcker till. Om vi inte orkar. Om det känns som om vi inte har den förmåga som krävs. Eller känner att en del har gått förlorat i våra liv. Då får vi komma ihåg idag att i och med Jesus, här i öknen, här i våra liv, räcker Gud? Orkar Gud? Förmår Gud? Och skapar Gud nya möjligheter? Amen.